Borde poliserna vid upploppen ha skjutit mot ligisterna? Är KD på väg allt längre högerut? Och hur kunde Macron vinna presidentvalet trots missnöjet? Det är frågor som vi ska prata om i det här avsnittet av Veckans Nyheter. Sven Almqvist ska också svara på en teologisk fråga om integration. Varmt välkomna till det här avsnittet av Veckans Nyheter med mig Sara Andersson och bibelläraren och ledarskribenten Sven Almqvist.
Tack.
Ja, vi ska börja med att prata om något som angränsar till det vi pratade om förra veckan. Mm. Nämligen KD-ledaren Ebba Buschs uttalanden om upploppen. I en intervju med Sveriges Radio så frågar hon sig varför polisen inte sköt skarpt. Och lite tidigare i den här intervjun så sa hon också följande. Vi har alltså minst 100 skadade poliser och den stora frågan som borde ställas nu är varför har vi inte minst 100 skadade islamister, 100 skadade kriminella, 100 skadade upprorsmakare? Vi hade personer som tog till sten i syfte att döda svensk polis, i syfte att döda räddningstjänst, i syfte att döda, i vissa fall, sjukvårdspersonal. Det borde vara de som är skadade, inte svensk polis. De här uttalandena har ofta citerats tillsammans och därmed tolkats som om Ebba sa att polisen borde skjutit mot upprorsmakarna för att skada dem, något som kritiserats. Ebba säger själv att hon har vantolkats och att hon aldrig har velat se en massa skadade människor. Men hon säger samtidigt att hon står för det hon sa. Lyssnar man på de här uttalandena i sin helhet så kan man höra att hon säger det här med skjutandet i samband med att hon pratar om att det är polisen som har våldsmonopolet. Men det är samtidigt svårt att dra en annan slutsats än att hon faktiskt tycker att polisen borde ha skjutit för att upprätthålla ordningen. Vad säger du om de här uttalandena?
Alltså, i den här frågan har Ebba Busch Thor rätt. Alltså, den här debatten som har varit efter hennes uttalande nu då, det tycker jag andas illvilja. Morgan Johansson, justitieminister, talar om att ungefär som att Ebba vill ha en massaker, nämner han. Och klimatministern Strandhäll nämner liksom, drar in en form av hennes kristendom som är kärlekens budskap. Är det här verkligen? Nej men hallå. Alltså det hon säger här är varför? Jag menar, vi har haft en av de mest kraftigaste upploppen i modern tid här. Och då säger Ebba, när allt är klart så har vi 100 skadade poliser och i stort sett inga skadade så att säga, demonstranter eller terroristhandlingar. Och så ställer hon frågan, varför är det så? Det är ju det som är den grundläggande frågan. Det är ju märkligt. Ja, det är en bra fråga.
Men polisen menar ju att om man hade skjutit så hade det kunnat förvärra situationen ytterligare så det blev ännu mer våldsamt och att oskyldiga människor hade kunnat bli skjutna och att om man skadeskjuter någon som är i låret så finns det ändå risk för att den personen avlider. Hade du velat se det?
Ja, men alltså, det är ju polisens uppgift att avbryta pågående brott.
Jo, men får inte de bestämma på vilket sätt de ska göra det?
Jo, men och vi har också rätt att kommentera det som då eventuellt bestämdes fel. Därför att här så gick det pågående brott. Om jag tar en jämförelse, självklart haltar alla jämförelser. Men jag menar, om ett gäng människor, vi säger ett gäng unga människor, våldtar en ung flicka. Det pågår en våldtäkt och det här gänget har starkt våldsmonopol. Ska polisen komma dit och säga, ursäkta, kan ni stoppa det här? Och så väntar polisen med. Ja, men, och då är ändå, för det har vi ju hört av flera vittnesmål från poliser, att det var ju nästan mordförsöksaktiviteter som pågick. Alltså, det var så kraftigt var det, och mord är värre än till och med våldtäkt straffmässigt sett. Så att jag menar, man måste avbryta pågående brott. Det var ju ett pågående brott. Jag tror 99% av alla andra poliskår i hela världen kan ju inte stå och titta på när man bränner ner polisbilar.
Nej, men det tittar de ju inte på. Men just att skjuta mot en sån här stor folksamling, hade det verkligen varit
man
så vist?
Man använder ju det våld som är nödvändigt för att neutralisera ett pågående brott. Man avbryter våldtäkten. Man avbryter den med det vapen av våld och det mått av våld som är nödvändigt. Alltså det är egentligen inte konstigare än så. För jag tänker efter nu. Alltså, om inte polisen stoppar en pöbelort som detta, vem ska stoppa dem när de kommer till ditt hus eller till mitt hus, min bil, min familj? Jag menar, om inte polisen stoppar dem, vem ska stoppa dem då?
Svara det på mig. Alltså, jag menar, det jag menar är liksom att det är ju polisens uppgift att göra det med nödvändigt bruk av våld. Och Ebba Busch Thor vill lika lite som vi att någon ska bli skadad. Men man vill ju inte ha en sån här typ av upplopp. Men om det nu blir så måste man stoppa det. Alltså, annars är jag rädd för faktiskt att vi börjar få se saker i Sverige. Nämligen att det börjar dyka upp medborgargarden. Alltså som medborgarna tar vapen eller våld i egna händer och säger okej, okay, polisen klarar inte av detta, vi får ordna det på eget sätt. Då är vi ju ett sluttande plan alltså faktiskt i land när de här frågeställningarna börjar komma upp, för det tror jag det gör.
Vissa poliser har ju ett stöd till Ebba, men det finns ju samtidigt en högt uppsatt polisföreträdare som kritiserat det hon har sagt och inte tycker att polisen skulle ha gått tillväga så som hon sa. Ska man inte lyssna på henne?
Man kan lyssna, men en sak är säker och det är att polisens uppgift är att skapa trygghet och lag och ordning i det här landet. Och om det inte sker så måste ju vi som medborgare och skattebetalare reagera på det. Det är ju faktiskt inte återigen, jag tror inte det skulle kunna ske till nästan något annat land. Utan man går in med full kraft och hindrar det som vi nu alla chockart har sett.
Men vad är det för länder skulle vi göra så verkligen i Sverige på? Men inte det om det är något som skedde för länge sedan i Sverige som Ådalen till exempel?
Alltså det här med Ådalen, det var ju militären som kom in. Och det var liksom en ändå relativt fredlig demonstration. Här är ju rena upplopp och våld. Och skulle polisen inte klara av det, då får man väl ta till det medel som finns i ett land. Men vi kan ju inte tillåta såna här saker fortsätta. Utan då är vi ju, då är det inbördeskrig i Sverige, så att säga. Nej, men reaktionen har varit sund. Jag tycker Ebba Busch Thor ändå gav ord till det som jag tror jättemånga av svenskarna faktiskt tänker och känner.
En annan sak kopplat till KD som har varit uppe i veckan är att Ebba Busch som första partiledare gjorde ett gemensamt framträdande med SD-ledaren Jimmy Åkesson. Nämligen då de besökte ett äldreboende. Vad säger du om det?
Men alltså, återigen, så lite perspektiv på saker och ting. Vi är i en situation där landet skakas av våld. Vi har ett krig som pågår. Vi har pandemin som vi har haft i norr. Och sen så är det rubriker för att en partiledare besöker tillsammans med en annan partiledare ett äldreboende. Ja men hallå. Alltså hon kan gå med Dagostar. Hon kan gå med Magdalena Andersson. Jag tycker det är ett storm i ett vattenglas. Och ska vi ha ett regeringsskifte den 11 september, då måste man ju kunna pratas vid och till och med gå på äldreboende tillsammans. Det är väl inte hela världen. Eller kanske ska man skaffa sån här Putinbord, en kilometer långt bord, när man ska samtala med Jim Bokus eller andra. Ja, men det är sandlådenivå, tycker jag.
Många bedömare menar att KD har rört sig allt längre höger ut och att det här är ett tecken på det. Håller du med om och tycker om det i så fall?
Nej, det är nog snarare som att SD har rört sig vänster ut i så fall, skulle jag vilja säga. Så att, snarare det.
Så du har inget emot utvecklingen?
Nej, men vi måste ju samtala med varandra. Jag tycker inte det. Det är sakfrågor det handlar om. Inte liksom formfrågor, vem som håller vem, som umgås med vem i samma rum. Sakfrågor, sakpolitik, det är ju det som vi ska diskutera. Inte massa andra irrelevanta saker, tycker jag.
Vi ska byta ämne. Och då handlar det om att Emmanuel Macron vann det franska presidentvalet och därmed besegrade högerkandidaten Marine Le Pen. Många fransmän har sagt att det här är som ett val mellan pest eller kolera. Att de röstade på Macron för att de ogillar Le Pen så mycket eller tvärtom. Macron har kritiserats för att vara arrogant, inte lyssna på vanligt folk och driva en politik som gynnar de rika. Le Pen har kritiserats för att ligga för långt ut på högerkanten med uttalanden om att muslimska slöjor inte bör tillåtas på franska gator och att den som inte integreras i det franska samhället bör lämna landet. De här kandidaterna har också väldigt olika syn på EU. Macron har drivit en väldigt EU-vänlig linje medan Le Pen menar att det är Frankrike först som ska gälla. Vad säger du om det här valet och resultatet?
Jag tror det var väl ganska väntat ändå att Macron skulle vinna. Och sen tror jag ju att kriget i Ukraina här nu förstärker ju oftast den sittande makten. Så att det var väl ingen stor överraskning ändå att han vann.
Nej. I förra valet så kom ju Macron från, inte riktigt från ingenstans, men han hade just startat ett nytt parti. Och ändå fick han 66% av rösterna. Hur kunde han bli så populär, tror du?
Alltså det är ju ett litet mysterium kanske ändå faktiskt. För att
Han kom ju från elitskolor och har ju media med sig och har ekonomiska resurser bevisligen och är ju väldigt EU-vänlig då. Så att till exempel det här valet, en sak som jag tycker ändå är lite anmärkningsvärt, det är ju att både Spaniens premiärminister och Portugals premiärminister, Tysklands förbundskansler, alla gick ut och så att säga uppmanade franska folket att rösta på Macron. Det är ju lite anmärkningsvärt att EU går in i olika nationer för att liksom påverka vilken man tycker passar bäst. Det måste jag ju säga då. Men han har ju någon form av den här globalistiska eliten med sig i det då.
Mm. Men tror du att det krävs liksom stora ekonomiska resurser och stöd från medier och företagselit och sådär för att man ska få framgång? Hur demokratiskt är det i så fall?
Så är det ju, men det gäller ju egentligen för allt och alla. Och jag tror alltså att det krävs ganska stora ekonomiska resurser idag. Och inte minst strategiskt tänkande och man använder sig av olika sociala medier och allt detta för att kunna påverka en befolkning i en viss riktning.
Mm, och de här plattformarna har ju visat sig ligga lite mer till vänster i vissa fall.
Absolut, generellt sett är det ju så. Och speciellt då när man inte är så globalist då, som Marine Le Pen då inte är. Hon är ju ändå, hon vill ändå ta ifrån makt ifrån Bryssel och lägga det då i mer i franska väljars händer och så vidare. Och det är klart att det är inte populärt utanför Frankrike då. Det som ändå kan vara anmärkningsvärt också tycker jag här, det är att hon fick ju ändå 41,4% av rösterna. Så att jämfört med förra valet så har hon ju de har ju närmat sig varandra. Och hade det inte varit det här kriget till exempel så tror jag att det hade varit ännu närmare faktiskt. Sen kommer ett parlamentsval i juni. Nu har man ju valt president. Nu ska man också välja parlament. Och det parti som Marine Le Pen företräder har ju faktiskt en chans att kunna vinna det valet.
Vad tror du om utvecklingen i Frankrike framåt? Det här glappet minskar ju som du säger. Tror du att vi kommer få se Marine Le Pen som president framöver?
Jag vet inte. Jag försökte ändå sätta mig in lite. Vad är det hon egentligen står för? Va? Jag menar, hennes far var ju ganska extrem, tycker jag.
Han hade ju flera antisemitiska uttalanden.
Absolut, och det är definitivt ett råmärke mot det. Men det verkar ändå som att den här Marine Le Pen då har gått en annan väg. Hon har en annan ton och en annan betoning. Hon vill ta makt ifrån Bryssel. Och det kan jag ju ha viss förståelse för, måste jag säga. Och sen så vill hon dra upp något starkare råmärke mot islamiseringen då. Och det kan jag också kräva en viss förståelse för då. Även om naturligtvis man måste ha religionsfrihet och allt detta. Men hon verkar ha en förmåga att tala till folket på ett annat sätt än vad Macron har. Va? Så att det är inte svart och vitt. Och det är det jag tycker är poängen. När man sitter i svensk media så är det bara svart och vitt. Alltså, där Macron är ängen och Le Pen är djävulen. Va? Men riktigt så enkelt är du inte alltså.
Nej, så du hade föredragit Le Pen?
Nu ställer du en svår fråga. Jag vet, jag är inte. Jag är svensk. Jag vill inte säga det. Alltså, att jag hade gjort det. Jag vet det faktiskt inte. Men svart och vitt är det inte. Mm. Nu sätter du dit med nästan.
Vi ska gå över till det sista ämnet. Mm. Och då handlar det om en teologisk fråga från en tittare. Ja, vi har fått en fråga från en tittare. Och den lyder så här. Är det bibliskt att kräva av andra, till exempel muslimer, att de ska ta seden dit de kommer när de flyttar till Sverige? Vilka bibelord ger stöd för en sådan hållning? Tittaren tycker på ett sätt att den som kommer hit från andra länder bör anpassa sig till vår kultur och vårt språk. Men han frågar sig samtidigt hur man ska se på det här ljuset av Bibelns gyllene regel. Det vill säga allt vad du vill att andra ska göra för dig ska du också göra för dem. Om man själv skulle flytta till ett annat land skulle man säkerligen vilja behålla sin svenska kultur, menar han. Vad säger du om det här? Vad säger Bibeln?
Jag kan ju ta ett bra exempel i Bibeln. Det var ju en ung man som heter Daniel som fördes i fångenskap till en helt främmande kultur i Babylon. När han kom dit så krävde han behöll sin judiska identitet. Men han krävde inte och kunde inte heller kräva att man skulle bygga synagoger eller någonting annat. Men han behöll den och lät sig inte ändra den. Men kulturellt och i samhällsbygget i Babylon så blev han en av de absolut viktigaste rådgivarna för regenterna där, Nebukadnessar och andra. Och det är en bra modell, menar jag. Man kan behålla sitt hjärtas tro och integritet men ändå bli till hjälp och välsignelse i den kontext man är i.
Och Daniel var ju det ändå upp till hög ålder.
Mm. Vad tror du Gud skulle säga om vår svenska kultur?
Alltså, Sverige har varit ett fantastiskt land historiskt. Och där är mycket av sanning och rättfärdighet, generositet och solidaritet har funnits faktiskt i det här landet. Men det har ju varit oerhört mycket som har förändrats på ganska kort tid. Där människovärdet har, så att säga, sjunkit. Va? Många får ju inte ens födas idag. Och man vill också förkorta äldres liv. Och många äldre lever i misär. Vi har enorma orättvisor. Vi har våld. Det har kommit in så mycket som har förstört det jag tror är Guds tanke. Så min dröm är ju att Sverige ska kunna vakna upp och inse styrkan och glädjen i 10 Guds bud. Att leva rätt och leva riktigt. Så att jag tror Sverige, Gud har en sorg delvis över Sverige faktiskt. Men så länge vi andas så kan vi ju vända om våra hjärtan till Gud.
Det får bli slutordet för det här programmet. Tack så mycket Sven.
Tack.
Och tack till er som har tittat. Har ni förslag på andra frågor som ni tycker att vi ska ta upp får ni som vanligt gärna skicka dem till oss. Och vill ni läsa mer om de här ämnena får ni gärna teckna en provprenumeration på Världen idag utan kostnad. Som det kommer lite information om strax. Ha det bra!